Hejsan och hjärtligt välkomna till HLFs podd Historielärarpodden. Det är dags för säsong 3 och vi har ett antal spännande avsnitt planerade redan den här hösten. Och vi är väldigt tacksamma på Historielärarnas förening för att det är så många som lyssnar. Det är jätteroligt att vi har fått ett sånt gensvar på den här podden. Årets, höll jag på att säga, säsongens första poddavsnittsämne är DSH. Och vad är då det, kanske man undrar? Jo, det är de svenska historiedagarna som vi ska prata lite grann om idag. Och det är ett ämne som jag tror att många historielärare kanske redan vet någonting om, men jag tror också att det finns en del historielärare som kanske inte känner riktigt till vad de svenska historiedagarna pysslar med. Jag heter ju Stefan Cohen och sitter ju i styrelsen för Historielärarnas förening. Men också sedan några månader tillbaka i DSHs styrelse faktiskt. Så det passar ju perfekt då att öppna den här säsongen med ett avsnitt om de svenska historiedagarna. Vi har bjudit in två stycken eminenta gäster för att diskutera och prata om de här svenska historiedagarna. Och det är Lena Milton som är historiker och redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon på Riksarkivet. Men också styrelseledamot och programsamordnare för DSH sedan 2002. Välkommen!
Tack så mycket!
Och sen har vi Hans Albin Larsson som är professor i historia och också tillika styrelseledamot i de svenska historiedagarna sedan 1995. Välkommen!
Tack så mycket!
Så vi har två stycken oerhört erfarna och kunniga gäster här idag för att prata om det här intressanta ämnet. Vi börjar direkt, tänker jag, och kanske för de då som inte riktigt vet vad det här är. Vad är de svenska historiedagarna för något?
Historiedagarna är en ideell förening som består av ett 30-tal medlemsorganisationer som ordnar årliga konferenser eller möten för fackhistoriker och praktiker inom olika områden som har med historia att göra och en historieintresserad allmänhet.
Just det.
Bakgrunden var att man upptäckt i kulturdebatten, kan vi säga, att utrymmet för historia i olika sammanhang var väldigt litet. Historia uppmärksammades inte trots att museerna var fulla av besökare. Och då tog några personer ett initiativ till att skapa en konferens som skulle ligga på en kvalificerad nivå men ändå var inriktad så att den var populär, så att man inte behövde vara historiker för att ha glädje av den. Och det var redan 1983 den första hölls i 93, förlåt, i Stockholm, och sen har det löpt på.
Väldigt bra också.
Ja, och en gång om året och i ett ambulerande system med en väldigt bred inriktning som vi ska komma in på snart.
Just det. Och den, som ni var inne på, den startade då första på 90-talet i Stockholm. Och sen har det varit i städer runt om i landet, eller någon sorts speciell geografisk område som de håller sig till? Eller hur tänker DSH där?
Även utanför dagens Sverige, men på platser som en gång har tillhört det svenska riket.
Just det.
Finland, Estland.
Ja, och vi har varit i Pommern, svenska Pommern, tidigare svenska Pommern.
Ja, intressant. Och sen så är det universitetsstäder som dominerar, Uppsala, Lund, Stockholm, eller försöker man hitta lite andra städer också? Jag ska säga årets, de svenska historiedagarna är ju faktiskt äger rum i Falun då, i oktober, den 4, 5 och 6 oktober. Men vad finns det fler, vad har DSH varit fler för ställen i Sverige?
Ett mål får man väl säga är ju att det ska finnas någon anknytning till universitetsforskningen som ska sila ner genom lagen så att säga och bli denna populär historia av god kvalitet. Och därför har vi väl försökt att välja orter som har universitet eller där det finns universitet eller högskola och samarbeta med den historiska eller motsvarande institutionen på platsen.
Men vi har även varit på andra ställen som, alltså där det kanske inte finns någon historisk institution, men Det har ändå funnits en livaktig historisk verksamhet kan man säga, som Karlskrona, Visby, Borås med flera ställen.
Just det. Teman har, jag tänker städerna i sig behöver kanske inte vara, alltså alla städer har väl någon sorts form av historia såklart, alltså, men har städerna, och är det städerna också viktiga som historiska fenomen när ni väljer vart någonstans det ska vara? Hur går det själva den processen till? Hur väljer man, är det som en OS-kandidatur där man liksom anmäler intresse, eller hur väljs städerna för de svenska historiedagarna?
Det kommer ju faktiskt intresseanmälningar eller vad man ska säga.
Mm.
Men ja, dels så är väl tanken att flytta runt så mycket som det går. Man är ju bunden av möjligheterna till boende och lokaler och så vidare.
Just det.
Men också, alltså tanken är ju att man också ska verkligen konkret vara på en plats.
Mm.
Inte bara ha en konferens någonstans utan faktiskt bli bekant något sånär med staden eller orten.
Just det.
Och där ingår ju söndagens utflykter som ett litet led i det.
Ja, precis. Jag tänkte just det att den tredje dagen har väl alltid så att säga, ett innehåll där man åker på olika former av utflykter eller går stadsvandringar och dylikt, så att man också får ta del av den stadens eller områdets historiska.
Ja, men det är ju, man kan väl säga att det är olika tema som utgör programmet eller som tar sig uttryck i programpunkterna, varav ett av dem är lokala historiska undersökningar eller förhållanden.
Mm.
Så att, oavsett var vi har varit, just för att få berika. För de som åker och deltar i historiedagarna, besöker och lyssnar, så blir det då att man lär sig nytt hela tiden, vilket ju är ett av syftena.
Mm. Just det.
Det händer ju varje år faktiskt att många säger, det här är första gången jag besöker Karlskrona eller Borås eller vad som helst.
Just det. Mm. Så det finns ett folkbildningssyfte även där.
Verkligen.
Just det. Ja, kul. Jag tänker, vi var inne lite grann på ni nämnde här liksom det historiker och det kanske också historielärare och en intresserad allmänhet. Men vilka människor är det man träffar på de här svenska historiedagarna om man nu skulle få för sig att anmäla sig till de här dagarna? Vad skulle ni säga? Vilka är majoriteten? Alltså är det historiker eller är det intresserade människor?
Det är en blandning och det är svårt att veta exakt. Alltså många personer har ju mer än en egenskap.
Mm,
men historielärare, arkivmänniskor, museifolk och sen journalister, enstaka politiker kan vi faktiskt hitta också.
Mm.
Men den gemensamma nämnaren är att det är människor som är intresserade av historia och som tycker att det är kul att lära sig något nytt under avspända förhållanden.
Just det.
De här sessionerna är ju inte några förhör utan det är föredrag som är anpassade för att lyssnarna har olika bakgrund och sen det finns möjlighet att ställa frågor.
Mm.
Och, och sen är det inte längre än en timme åt gången.
Just det.
Mm. Och även träffa och prata direkt med föreläsarna under middagar och luncher. Och...
Just det.
Detta är ju faktiskt Sveriges största historiska konferens.
Mm.
Eftersom det ligger eller deltagarantalet, det varierar lite beroende på lokalernas storlek och var vi befinner oss, men 350-450 deltagare brukar det vara.
Just det.
Det har ju slagit i taket två år i rad faktiskt, 500.
Och året efter pandemiuppehållet så var det väl, tog det inte lång tid innan det inte gick att anmäla sig längre för att det tog.
Nej,
precis.
Det var ett enormt tryck där så att säga.
Mm.
Och det låter väl också som att innehållet i de här föreläsningarna så som ni beskriver är alldeles utmärkt. Liksom. Det känns som att det fyller ett enormt behov. Ja, men när man pratar med historielärare i Sverige så saknar man ju ämnesfortbildning. Och det är det som alltid önskas, så att säga, till skillnad från då, utan att säga någonting illa om det, så att säga, var mer allmänpedagogiska eller allmändidaktiska kompetensutvecklingsdagar på skolorna som liksom ligger på en helt annan nivå liksom än ämnesfortbildningen. Ja. Så det här känns väl som ett alldeles ypperligt tillfälle att som historielärare eller historieintresserad få en ämneskompetensfortbildning, va? Som jag förstår det.
Ja, och det är så vi har försökt marknadsföra det visavi skolor, utbildningsväsendet, kommuner och lärare. Lärarna har ju inte längre, eller förlorade ju redan i början på 1980-talet beslutanderätten över sin fortbildning. Men under sen tid så har politikerna upptäckt att det är ganska bra, och då har de satt tryck på kommunerna som då uppmanas att underlätta för sina lärare att till exempel besöka historiedagarna.
Just det. Ja.
Själv kan jag bara säga att vi försöker hålla kostnaderna nere så mycket som det går. Det är ju, får man väl säga, en förhållandevis billig konferens.
Ja, kostnadseffektiv.
Kostnadseffektiv. Men det innebär ju också att vi är mycket beroende av externa anslag för att kunna finansiera så mycket som möjligt.
Ja, historiedagen är ju alltså en totalt ideell verksamhet, så att ingen som medverkar får betalt, vilket också är lite unikt. Så att därför är det ju en bra idé för rektorer att uppmärksamma att här kan de ge en möjlighet till kvalificerad fortbildning till sina lärare till en mycket låg kostnad för dem själva.
Just det. Och ni nämnde att det finns teman för varje års historiedagar. Vilka är det som föreläser då på de här dagarna? Är det vilka kategorier av personer är det? Så att säga, är det historiker eller lärare? Eller vilka kan man säga, finns det några mönster där i vilka det är som håller de här föredragen?
Ja, vi försöker ju alltid engagera de historiker eller som har någon sådan inriktning som finns på högskolan eller universitetet i fråga.
Just det.
Och ja, du är ju en av dem i år.
Ja, precis. Jo, det råkar bli så.
Men ja, sen är det ju många fackhistoriker naturligtvis från andra universitetsstäder. En del författare, journalister som skriver historiskt. Ja.
Doktorander också, man brukar.
Doktorander har en särskild plattform där, ja. Men alltså i princip så är ju tanken att det ska vara då kvalificerad historia, eller historia på en kvalificerad nivå. Vilket ju inte det hindrar att det finns andra än den som har en formell examen. Nej. Som kan medverka.
Precis.
Och det har ju skett återkommande, men vi försöker att det ska vara lockande ämnen och det ska vara personer som har något väsentligt att säga.
Just det. Ja, det är väl liksom lite grann det fina med den här, och just att den är så pass stor och når så många, är ju att det inte bara är så att säga historiker, vilket kanske inte skulle behöva vara ett problem, men alltså det är precis som ni säger, journalister och författare och andra som på olika sätt liksom har historia som det bottnar i någon sorts historiskt liksom perspektiv. Och nu har vi varit inne lite grann på det naturligtvis här med fortbildning, men varför ska man som historielärare då, eller är det vissa historielärare, är svenska historiedagarna bara för en viss typ av lärare, alltså grundskola eller gymnasium, eller är det för alla lärare? Det är så.
Alla. Men det är klart att om man har väldigt lite historieundervisning i sin tjänst, så att säga, om man är lågstadie eller mellanstadie eller då kanske då har man ju ett behov av att fortbilda sig i väldigt många ämnen, varav historia är ett, men så att ju mer historia man har desto mer relevant tycker man kanske att det är, men vi tycker ju att det är väldigt roligt om vi får in lärare från olika sammanhang, även från folkbildningen.
Just det. Ja, verkligen.
Antar att gymnasielärare är den största gruppen.
Ja, gymnasielärare är störst och sen är det ju högstadielärare.
Ja, men det är min uppfattning också efter de gånger jag har själv varit besökare, så att säga, att det dominerar nog högstadiet.
Men vi har ju också alltså universitetslärare, rätt vanligt, alltså universitetslektorer eller adjunkter och sådana som.
Just det.
Dels så får man då lära sig lite nytt och så träffar man gamla bekanta. Och det tror jag är själva också en poäng för lärare i skolan. Att när man har varit med några gånger så är det ju så att den man hälsar på plötsligt blir någon man hälsar på igenkännande. Just och det. Nästa gång så är det en gammal, eller åtminstone en vän. Det är inte bara ett ansikte. Och sen ju fler gånger man är med, desto mer blir detta någonting som man tycker är väldigt trevligt socialt,
ja,
också.
Precis.
Så att den här dubbla funktionen med innehåll och trivsamma former, ja, som jag tror precis har varit en viktig anledning till att historiedagarna har varit så lyckade.
Mm. Precis, och det möjliggörs ju också av strukturen, för att som jag förstår det så är det väl på fredagen, då är det någon sorts mingel på kvällen efter de inledande sessionerna under den fredagen, där man ju kan, precis som ni är inne på då, träffas och umgås och socialisera och prata om dagens. Och sen på lördagen är det en stor middag.
Ja, på kvällen. Det är ju två hela dagar med sessioner, fyrparallelliga. Så den som är riktigt flitig och är med på vartenda pass missar 75% av helheten eftersom det är fyra paralleller. Men det är ju, du kan väl berätta, Lena, om hur det är upplagt schemat i stort.
Ja, det är ju, programmet består ju alltid av block, eller vad man ska säga, med fyra parallella föreläsningar, och då får man ju, som Hans Albin säger, man kan ju bara välja ett.
Just det.
Och vi har ju haft turen att ha Access TV, eller Historisk Access, som medlem ett antal år, som jag har filmat ett antal föreläsningar.
Just det.
Så där har man ju kunnat få ta igen lite då, det man har missat.
Precis.
Men annars så, tanken är ju att det ska vara ett smörgåsbord av massor av läckerheter.
Ja.
Och man orkar aldrig äta allt i alla fall, utan man får verkligen försöka plocka godbitarna.
Just det. Och det är ju ett väldigt bra upplägg där, vill jag säga, kring att man behöver ju inte känna sig stressad över att hur ska jag välja här när man väl kommer dit, utan det gör man ju lugn och ro när man anmäler sig och klickar in vad man vill titta på, och man har god tid att läsa in sig på de olika föreläsningarnas innehåll, så att man behöver ju inte springa runt där på plats och så att säga inte veta vad man ska ta vägen, utan det där är ju väldigt fint ordnat, att man så att säga anmäler vilka sessioner man vill gå på, och sen så får man dem fint uttryckta, och med, så att man liksom, det är väldigt smidigt på det sättet också. Vad, de här, nu vi nämnde, och sen precis, va, fredagen och lördagen är ju fullspäckade då. Det börjar någon gång vid 9-10 på morgonen.
Ja, eller invigningen vid 11 eller något sånt. Och eftersom folk behöver restid då. Och sen är det då två övernattningar, så det avslutas ju på söndag. Så både på fredagen och lördagen så är det en sorts mingelsammankomst sist på programmet, varav lördagen är en middag då, för de som vill vara med.
Ja, den är ju ett tillval nu, för att just med tanke på att det inte ska kosta.
Just det.
Så, men det, man kan väl säga att det sätter igång efter lunch på fredagen, på allvar.
Ja,
just det.
Så det är en och en halv välfylld dag.
Ja. Och sen söndagarna är utflykter. Vad brukar de, är det lokalhistoriskt då, tänker jag, generellt bara, va?
Ja, stadsvandring, om man är ny eller om man inte har besökt orten.
Just det.
Eller en lite längre utflykt med buss i regel.
Just det.
Det finns ju ofta, var vi än har varit, så finns det ju sevärdheter av historisk art eller kulturhistorisk art inom en viss radie. Så jag vet, när vi var i Uppsala så var det ju till exempel då bergsbruken på olika, alltså järnbruken och motsvarande på andra ställen. Alltså finns alltid ett antal slott och kulturmiljöer, kulturhistoriska, eller slagfält, eller något annat.
Just det.
Men det är alltså oftast, det är inte naturgeografin som utgör resmålen, utan det är alltså kulturhistoria i vid mening, kan man säga.
Och jag tänker att i Falun lär det väl bli en utflykt till gruvan, tänker jag. Annars vore det väl...
Faktiskt. Ja. Men det är bara enkel tur, alltså. Vi tänkte lämna dem där nere.
Just det, precis. Ja. nej, och jag även så, råkar jag ju bo i Falun också, så finns det ju oerhört välbevarade stadsdelar i Falun som är från 1600-talet, och gruvarbetarkvarteren där. Så att det är ju Så har man lyckats rädda, apropå, man ska prata, från totalt demolering på 70- och 80-talet faktiskt. Så att det är väl värt, bara för den skull, att besöka. Nu gör vi ju reklam här, det är det som är en av poängen.
Ja, det kan man säga. Arkitekturhistoria är ju också något som de flesta människor är intresserade av. Eller stadsplaner och arkitekturhistoria. Så det var bra att du sa det.
Ja, precis.
För det är lite olika på olika ställen, även om det också finns likheter.
Precis. Ja, och du, vi nämnde lite grann, det är intressant tycker jag, att återkomma till i inledningen här, Hans Albin, att det är så startade, så att säga, då man, det är ofta tycker jag man hör att liksom, människor är intresserade av historia och det finns ett behov, men det liksom finns kanske inte ett utbud i relation till det här behovet. Det är intressant tycker jag. Liksom. Och det är väl... De svenska historiedagarna är väl egentligen helt ohotade på den här. Vad finns det mer för någonting? Förutom liksom mera ämnesdisciplinära universitetskonferens och så vidare. Så är väl det här liksom... Eller finns, det finns väl ingenting ens i närheten av den svenska
historiedagen? Skillnaden mot, om man säger så, eller konferenser som är inriktade till professionen. Det är ju att då sitter ju oftast någon är lite nervös inför vad ska de andra säga och vad får jag för rykte om jag säger detta eller, och så vidare. Historiedagarna är ju kemiskt fritt ifrån allt sånt. Ingen behöver vara, av dem som framträder behöver vara orolig egentligen, utan man är bland vänner och då blir det också en väldigt avspänd atmosfär. Och sen brukar det vara rätt mycket frågor ifrån åhörarna som då kan vara vem som helst. Så att det skiljer sig väldigt mycket ifrån de professionella konferenserna. Men du frågade om vad finns det för utbud i övrigt? Ja, det är ju, vi har ju en hembygdsrörelse, alltså lokala historiska föreningar på väldigt många ställen som gör ett jättebra jobb, men de har ju inte denna typen av bredd och heller kanske djup i sitt programutbud. Och radio- och tv-kanaler känner ju de flesta till. Det blir mest skummande på ytan. Så att historiedagarna har stått sig väldigt bra. Och skolans undervisning har ju sedan 50-talet fått ett halverat utrymme i historia. Så att jag tror att det är hela detta sammanhang som utgör bakgrunden till att historiedagarna har lyckats.
Just det. Och du Lena, du är ju en bland flera då som sätter ihop programmen för de svenska historiedagarna. Hur jobbar ni och hur liksom ser processen ut där när ni liksom bestämmer tema och kanske stad för den delen?
Ja, det gör vi ju gemensamt i styrelsen förstås och tänker ju lite framåt varje år. Och så brukar vi väl på hösten ha ett sorts järnstormarmöte i styrelsen. Man kastar fram lite olika förslag. I programgruppen så gör vi ett besök på orten i januari i regel och träffar lokala representanter och får lite idéer och förslag därifrån.
Just det.
Och så börjar vi jobba utifrån den här de förslag vi har då och... Ibland hittar vi på saker själva när det visar sig att det inte fungerar med det ena eller det andra och man kommer på att just det, den här boken har ju kommit ut och den författaren vore ju spännande.
Just det.
Ja. Så börjar vi ta kontakt med folk och får ju väldigt ofta trots att vi inte har något arvode att erbjuda. Och jag tror det har nog lite med att göra med det du nämnde, att vi har ju en del återkommande, det är ju alltid några nya föreläsare, men en del återkommande som tror jag återkommer just för att de tycker att det är så trevligt själva.
Just det.
Jag tror att Lena är ju väldigt blygsam, men den här programgruppen har ju skaffat sig erfarenhet och kan ju med stor skicklighet avväga programmet så att det blir varierat men ändå har kontinuitet. Man kan från år till år se ett mönster. Trots att det varje år då är de mest skiftande ämnena, så finns det då med lokalhistoria, det finns forskningsfronten, senaste rön på flera områden, och sen är det ju också så den siffra som årtalet slutar med, det år det gäller, då sökes det med ljus och lykta efter vilka jubileer har vi nu, 50 eller 100 år, och så kommer det in en hel matta utav sådana ämnen. Så att, och det gör Lena och denna programpunkt på ett synnerligen skickligt sätt, vilket är en viktig anledning till att programmet blir så bra.
Just det. Sen ska vi säga att Historielärarnas förening har ju också oftast en eller två programpunkter. Så det finns ju där alltid en historielärarkoppling. Så att jag menar, samtidigt som det finns, som vi har varit inne på, ett enormt fokus på ämnesfortbildning, som jag också vet att väldigt många lärare efterfrågar, så finns det ju också ett lärarperspektiv med didaktiska, pedagogiska frågor som lyfts. Och det har varit allting från hur man arbetar med källor i undervisningen till historiebruk och liksom allt, och jämförelser också, ska jag säga, mellan de nordiska ländernas historieundervisning, så att säga. Och nu vet jag ju här en programpunkt som kommer i Falun som handlar om museer liksom, som en pedagogisk och didaktisk resurs för lärare. Så att jag menar, om vi ska prata om varför man som lärare, för jag tänkte nämligen att vi skulle göra det då här, det är inte alls, vi har inte så lång tid kvar på det här avsnittet, tiden är ju som jag brukar säga, går ju väldigt fort. Varför, om ni skulle få avsluta med att liksom några punkter eller några liksom att satser, så varför ska man som historielärare gå på de svenska historielagarna i Falun 2024?
Ja, det ska man göra därför att man kommer till en miljö som man kommer att känna sig väl hemma i. Man träffar andra som är intresserade av samma sak. Man får under väldigt socialt trevliga former ny kunskap. Och man får det inom ett fält som man kanske inte riktigt kan förutse när man åker dit. Mm. Därför att det är så mycket mer än det man tror. Mm. Och sedan så kanske någon rektor har frågat en enskild lärare: nå, vad har du för nytta av detta? Och då är svaret att jag får inspiration till att ta initiativ i min undervisning så att jag kan utveckla den tillsammans med mina kollegor. Det är nämligen det handlar om. Och därför är det väldigt bra om man också åker flera från samma skola. Mm. Och det har vi ju också lite rabattpris för det. Men alltså som helhet, det är roligt och det är nyttigt. Och man lär sig saker som man inte hade en aning om. Som innebär att man får en bra grund att utveckla sig själv i sin yrkesroll.
Strålande. Lena, har du några...
Jag vet inte om jag kan lägga till så mycket efter denna vältaliga motiv.
Ja, men, jo, men man får se. Vi har ju bokbord och sånt där också. Det är ju mellan, alltså utanför de lokaler där de här föredragen äger rum, så är det ju då kaffeutrymme och sånt där man minglar. Och där brukar då de bokförlag som har utgivning av historisk litteratur.
Ja. Och som är medlemmar i historielagen.
Ja,
kan
ja precis.
Just det, de brukar där tillhandahålla en översikt, eller de ger en exposé av sitt utbud. Mm. Så att också på så sätt så kan man hålla sig orienterad kring vad som är på gång och vad som finns att tillgå.
Vad bra att du nämnde det, för där händer det ju också väldigt mycket, och det är ju väldigt många intressanta bokbord där, skulle jag vilja säga. Mm. Där också faktiskt utifrån det sociala vi pratade om finns möjlighet till diskussion och nätverkande, och det är även Skolforskningsinstitutet senast var ju där och delade ut sina liksom publikationer också, som ju också blir så att säga ett lärarfokus där. Mm. Och jag skulle vilja instämma där och också verkligen betona det du säger med kring inspiration. Alltså när jag fortfarande jobbade som gymnasielärare, så var det ju precis det som man kom tillbaka med till undervisningen. Även om man liksom inte får hand, som lärare får liksom handfasta tips på så här ska man göra, så är liksom inspirationen från de här dagarna gör ju att man omedelbart får idéer och tankar kring hur man kan utveckla sin undervisning och förändra innehållet i sin undervisning. Som just för att det är den här bredden och de olika perspektiven som man får.
Och så får man ju nya kontakter.
Ja.
Man träffar kollegor på andra håll, så att man har det blir roligare att vara lärare.
Precis, utmärkt avslutning. Det blir helt enkelt roligare att vara lärare om man kommer på de svenska historiedagarna. Och är man intresserad att göra det, så går man in på de svenska historiedagarnas hemsida och anmäler sig helt enkelt.
Ja.
Tusen tack Hans Albin och Lena för att ni kom hit och pratade om de här svenska historiedagarna, och det var väldigt trevligt.
Tack.
Och vi får också anledning, Hans Albin, att prata vidare, för du ska vara med i ett annat avsnitt lite senare här under hösten som handlar om historieundervisningens villkor över tid. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit.
Tack.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och det här är Historielärarpodden, producerad av Historielärarnas förening. Tack så mycket. Hej hej.